I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Du lyssnar på en produktion av Novel Studios.
Folk verkar ju för fan ha känslor till höger och vänster, men jag är inte sån. Jag har googlat på empatistörning, kanske att det är så att jag har det. Jag tror faktiskt att jag har det. Jag känner ingenting för andra människor.
Det här är en dramatiserad terapi som är inspirerad av ett autentiskt fall. För att inte klienten ska gå att identifiera är olika fakta och skeenden ändrade. Klientens röst är en skådespelares. Psykologen är Olof Risberg, som har arbetat med våld och övergrepp bland barn och ungdomar i 30 år. Du lyssnar på den tredje delen av pojkmottagningen.
För att vara så ung har Emils intresse för vitmaktrörelsen hunnit växa sig ganska starkt. Jag har fått en ganska bra bild av hans uppväxt med en alkoholiserad mamma. Emil var helt klart ett ensamt barn där omsorgen brast. Han tyckte om skolan och hade kompisar i låg- och mellanstadiet. Men ingen kände till missförhållandena hemma. Efter flytten till familjehemmet i Hälsingland gick allt fort. Några högerextrema killar i nian rekryterade honom till Nordisk ungdom. När jag fick det här uppdraget av BUP och socialtjänsten var Emil misstänkt för olika brott. Jag har just fått veta av SOS att polisen gjorde husrannsakan i Emils familjehem för några veckor sedan. Men det har han inte berättat för mig och det stör mig. Som terapeut kan jag inte ställa absoluta krav på att Emil bara ska tala sanning. Ärlighet är något som växer fram i terapin. Idag är det vårt tredje möte och vi ska bestämma om vi ska fortsätta eller inte. Det här är pojkmottagningen.
Hur är läget?
Jo, det är fint. Jag höll på att försova mig till tåget bara, men det gick bra till slut, så nu är allt under kontroll.
Brukar du försova dig?
Nej. Eller försova mig till vad? Det är inte direkt som att jag har så många tider att passa. Jag brukar gå upp när jag vaknar, liksom.
Okej. Okay. Kan du berätta lite om hur det är där hemma?
Hemma, Olof, i Kungälv. Hur är familjehemmet, menar du, kanske?
Ja, just det. Förlåt.
Jo, men jag har ett stort rum och som jag sa så har jag bra fiber och behöver aldrig städa. Gratis internet, jag får det jag vill ha.
Är du bortskämd?
Ja, det skulle jag tro.
Mm.
I och för sig va, så fick jag ju klara mig rätt mycket själv när jag bodde hemma hos morsan, så det är väl inte mer än rätt att jag får lite service nu så här på äldre dagar.
Du, hur länge kommer du att bo hemma hos Kent och Yvonne, tror du?
Ja, så länge jag kan, tänker jag.
Okej.
du är bekväma så.
Säger de någon gång nej till något du vill ha?
Ja, det gör de väl. Just nu är det ett jäkla liv till exempel för att... jag vill åka till en demonstration i... Eller en manifestation snarare. I Warszawa, men de vägrar låta mig åka så... Ja, nu är det bråk.
Okej. Okay. En manifestation i Warszawa med NMR?
Japp.
Men tycker du det är konstigt att dina familjens föräldrar inte vill släppa iväg sin 16-åring dit?
Inte sin, Olof. Jag är inte deras unge, vet du. Jag är fosterbarn. Och jag borde få göra viktiga saker.
Varför får du inte åka, tror du?
Nej, men de vill vänta att jag ska ställa till med bråk.
Kan man tänka sig att det är någon form av omtanke?
Jag tror faktiskt mest att de inte vill hamna i någon skit, ba.
Vad menar du?
Jag tror att de skäms.
Okej.
Okay. Inför andra. Jag tänker att de får betalt av SOS för att göra folk av mig. Jag har läst att det är rätt bra med pengar om man tar emot psykfall. Det kan vara 30 lax i månaden.
Okej, men om det nu är så att Kent och Yvonne får pengar, vad tycker du om det?
Jag kan väl fatta att det är så, men tycker fortfarande att det känns billigt.
Att de får betalt för att du bor där, det känns billigt?
Mm. Alltså jag kan ju fatta att de ska ha pengar för mat till mig, men... Skit i det förresten. Vi kan ta ett nytt nu.
Ja, det här bråket då. De vill inte låta dig åka till Warszawa på manifestationen. Berätta.
Ja, vad ska jag säga? Det var ett jävla liv kring det här med Polenresan.
Alltså jag tror att väldigt många skulle tycka att det är ganska sunt att du, Von och Kent, inte vill att du ska åka dit.
Jo, men ni fattar ju inte.
Nej, det är möjligt, men hur många manifestationer har du varit på?
Kanske 5.
Var någonstans?
Hudik, Stockholm, Oslo, Ludvika.
Okej. Okay. Hur blir du i sådana lägen?
Jag tycker att det är fett.
Har du varit med om att misshandla någon?
Det har väl hänt, ja.
Har du ångrat dig?
Nej, det har jag inte gjort.
Du, har du själv blivit slagen?
Ja, stryk har man åkt på någon gång, i några tillfällen.
Hur är det att få stryk?
Nej, det känns inte. Man är så laddad så det där är kemi, förstår du. Okay. Testosteron och adrenalin och sådana grejer.
Okej. Okay. Berätta hur en manifestation går till.
Jo, men då samlas vi och vi är kanske 30 pers, ibland 100. Kommunisterna kanske är 500. Och så står polisen mellan dem och oss.
Det låter ganska lite.
Jo, men rörelsen är så jäkla mycket större än ni tror. Vi är politiska konstnärer. Vi växer långsamt och organiskt.
Organiskt?
Mm. Jag tror att folk inser att vi har rätt. Jag tror att folk inser att det är vi som bryr oss om riktiga svenskar.
Vad menar du med att ni är politiska konstnärer?
Skit i det. Det är en av ledarna som säger så.
Okej. Vad är det du har gjort exakt på de här filmerna som har lett till att du har blivit anmäld för hets mot folkgrupp?
Jag har hejlat.
Mm.
Och det kommer upp en rättegång snart om det jag gjorde i Oslo.
Vad gjorde du i Oslo?
Jag hejla, som jag sa.
Okej. Okay.
Och jag skrek slagord tillsammans med mina norska bröder. Det var kul.
Vad tror du att det kommer bli för konsekvenser?
Nej, det blir väl samhällstjänst. Och böter, som jag inte tänker betala.
Okay.
Jag får väl gå och klippa gräs i 2-3 veckor utan lön och så är det ingenting med det. Spelar mig ingen roll.
Du, Sieg Heil, alltså, berätta vad du tänker om Hitler.
En stor ledare och strateg. Du vet, Tyskland på 30-talet, landet var i ruiner och han styrde upp det. Och med små medel skapade han en supermakt. Och det är synd bara att det var så jävla kallt i Ryssland, för annars hade han tagit över i Europa.
Och hur hade vi haft det då?
Ordning och reda skulle jag tippa. Stängda gränser i varje fall.
Okej. Du, förintelsen då? Vad tänker du om den? Alltså det var ju 6 miljoner människor som dog.
Historieförvanskning.
Jaha. När du gör Sieg Heil-hälsning, vad tror du andra människor känner då?
De blir väl rädda.
Okej.
Tycker kanske att jag är en livsfarlig idiot.
Om man då säger att du just i den stunden är hatad, vad säger du om det?
Jag säger att jag inte bryr mig om det. Jag hatar ju dem också. Det är det som är hela poängen.
Vad menar du med det?
Ja, men jag trivs i konflikt. Jag blir taggad liksom. Det är vi mot dem.
Alltså, det känns som att du hatar många människor. Vilka bryr du dig om?
Bryr mig om mina kompisar. Morsan. När hon är nykter.
Dina kompisar Jim och Johannes.
Det är som att du har hängt upp dig på Jim och Johannes. Jag... Du fattar liksom inte riktigt att jag har hundratals följare i forumen. Fattar du det? Det är väldigt många människor, Olof.
Okej.
Okay. De är min familj. Glöm inte katten heller.
Just det, katten. Nej. Ja. Vad var det den hette? För
Göring heter katten.
Du driver igen?
Jag driver med dig, Olof. Får man det, eller? Kattjärmen heter Solis. Men du kanske fattar att det inte är jag som har valt det namnet.
Förakt för andra är en röd tråd i Emils polemik. För mig är det plågsamt. Min lilla mottagning ligger vägg i vägg med min bostad där jag lever med min familj. I mitt hem bor våra två barn, varav en är homosexuell. Dessutom bor en ensamkommande flyktingpojke med oss sedan några år. Det jag tror på och kämpar för står i direkt kontrast med det Emil vräker ur sig. Människors motiv för att ansluta sig till extremgrupper skiljer sig åt mellan individer, men det finns gemensamma mönster. Högerextremismen attraherar främst pojkar och unga män. Många har erfarenhet av mobbning och dåliga relationer i hemmet. Enligt en studie är det vanligt att nynazistiska grupper aktivt söker upp ungdomar som är mobbade. Det var precis vad som hände Emil. Han har byggt upp sin identitet sedan han träffade Johannes och de andra i Nordisk ungdom. Ideologin är som en värmande överrock. När han pratar politik blir han dogmatisk. När han pratar om sin barndom är han personlig. Då upplever jag honom som nyanserad och ganska sårbar. Min fråga var faktiskt... Vem bryr du dig om?
Mitt svar på den frågan är att jag inte bryr mig om en enda jävel. Folk verkar ju för fan ha känslor till höger och vänster, men jag är inte sån. Jag har googlat på empatistörning. Kanske att det är så att jag har det. Jag tror faktiskt att jag har det. Jag känner ingenting för andra människor.
Är du intresserad av diagnoser?
Mm.
Okay.
Olof, kan du tänka dig att jag egentligen skulle vilja bli läkare? Jag tror att jag skulle bli en bra läkare.
Berätta, vad är det som lockar med läkaryrket?
Kroppen är som en maskin. Med bestämda funktioner och DNA som förutbestämmer vår ras och våra förutsättningar. Det intresserar mig.
En läkares uppgift är att rädda liv. Är det också det som lockar?
Nej. Eller det handlar inte om att rädda liv. Det handlar om att hitta fel. Och laga. Finjustera. Det är mekaniskt liksom.
Det låter som att du pratar om en bilmekaniker.
Det är ju så. Mekaniken är intresserad av felet och skiter egentligen i bilen. Men helst hade jag inte velat jobba alls, som sagt.
Okej. Men du, alltså jag vill ändå prata om det här med empati. För du säger att du har googlat på empatistörning. Vad har du hittat?
En massa skit bara. Men jag vet ju att Behring Breivik hade en antisocial personlighetsstörning, om man säger. Jag tror vi är lika.
Okej, men kan det vara så att du vill att ni är lika? Men han är ju en av dem du ser upp till. Du sa det tidigare.
Nej, jag säger att vi är lika. Vi tror på samma saker.
Okej. Men att ha samma ideologi är inte samma sak som att vara lika. Jag säger inte att du inte kan ha en diagnos som empatistörning. Alltså det kan ju vara så. Men det kan lika gärna vara andra saker som gör att du upplever att du inte har förmågan att känna in andra människor. Om du nu upplever det.
Jag fattar inte, tror du mig inte eller?
Jo, jag tror att du menar vad du säger. Men jag är inte så säker på att du har en diagnostiskt tydlig empatistörning.
Nej.
Men är det en empati, det är en emotionell förmåga. Och det går att gömma undan. Framförallt om man själv är utsatt och rädd. Jag kan tänka mig att du som liten utvecklade en stark känslighet för till exempel hur din mamma mådde.
Ja, så kan det väl ha varit. Då var jag väl snäll, men det har jag slutat med.
Ja, du har slutat med det.
Ja. Det ledde ingen vart.
Men, alltså det är det jag menar. Du var rädd. Du stålsatte det kanske. Och det kanske leder till att man blir sårad, men kanske också hård. Eller som du uttrycker det. Om det inte leder någon vart, då kan man ju sluta känna efter. Om jag har fattat rätt så blev ju ingenting där hemma bättre.
Nej. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det spelar ingen roll. Jag är väl empatistörd vad den beror på.
Jag menar att det spelar ganska stor roll vad det kan bero på. Du var besviken på Lena.
Jag vet inte. Det var som det var.
Alltså du kanske lär dig att det inte lönar sig att känna efter och vara snäll. Det kanske var bättre att du inte hade några positiva förväntningar. Om din mamma till exempel inte svarade upp mot dem.
Herrejävlar. Börjar känna att det är liksom för mycket psykologisnack här nu.
Men jag tänker att det kanske inte är så meningsfullt att du definierar dig som empatistörd. Att du bestämmer dig för det. Du kanske bara utvecklat ett pansar. För att du var ju ett utsatt barn. Du kunde inte lita på någon. Inte ens på Lena.
Mm.
Jag vill ta ett annat exempel. Vi säger att du sitter på en buss. Och en äldre kvinna med rullator kliver på. Skulle du erbjuda din plats till henne?
Ja, det skulle jag.
Varför då?
Alltså inte för att jag bryr mig om kärringen, men det är en del av vår ideologiska kamp.
Okej.
Att vi ska ta hand om våra äldre.
Men alltså, om du hade haft en empatistörning, då hade du inte ens sett henne. Oavsett din ideologiska övertygelse.
Nej, jag fattar.
Men låt oss säga att kvinnan är av utländsk härkomst då.
Ja, då hade jag absolut inte rest mig.
Aha.
Vi har gjort alldeles för mycket, tillräckligt mycket för de där jävla parasiterna i det här landet. Vet du, rollatorn som hon har, vi betalar skattepengar. Och hur fan ska hon kunna bidra till vår samhällsutveckling? Ja. En oduglig, illiterat krympling som tillber en gud som vill utrota oss nordbor. Det är ju sant. Tycker du att jag är ett svin, eller?
Nej, det kan jag inte säga. Jag tycker inte att du är ett svin. Men jag tänker att din ideologi kanske tog över när du slutade vara snäll. Du sa ju så. Att du slutade vara snäll.
Mm.
I din journal så står det också att du har en beteendestörning och trotssyndrom. Vad tycker du om de diagnoserna?
Jag vet inte vad jag ska tycka om de diagnoserna. De får säga vad de vill.
Men kan du förstå att omgivningen tycker att din attityd skapar oro?
Ja, det kan jag fatta. Men jag är ju den jag är.
Du menar en livsfarlig nazist?
Ja, det är... Jag vet inte, det är det de tror. Låt folk tro. Vad ska jag säga? Jag bryr mig inte.
Om du skulle beskriva dig själv, vem är du då?
Jag är en nordisk krigare som vill rädda det här landet med alla medel som står till buds.
Har Emil en empatistörning? Om man bara lyssnar på vad han säger så kan man kanske misstänka det. Men kan det vara så att han bara försöker likna någon av sina förebilder? Till exempel Anders Behring Breivik. Ett drag som är vanligt hos anhängare av våldsbejakande ideologier är låg kognitiv flexibilitet. Och det har Emil. Det kan till exempel innebära svårigheter att se andras perspektiv och tänka i termer av å ena sidan och andra sidan. Emils tvärsäkerhet är typisk för extremistiska förhållningssätt. Det finns helt enkelt inte plats för nyanser, resonerande eller ambivalens. Om det sen beror på en neurologisk funktionsvariation eller är konsekvensen av en tuff barndom, det vet vi inte. Det enda jag kan göra är att fortsätta vårt samtal.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Du, Olof, förresten.
Mm.
Jag är inte misstänkt för mordbrand längre.
Hur vet du det?
Jag fick ett brev bara.
Och vad tycker du om det då?
Nej, det är väl ingen överraskning direkt. Med tanke på att polisen är helt inkompetent. En rolig grej förresten. Vår närmsta granne är snut.
Okej. Okay.
Och han står hela tiden och glor på mig från sitt fönster. Och bara för att jävlas då, så har jag odlat lite svensk hampa alldeles vid tomtgränsen, vilket har resulterat i att han har stått där med kameror och tagit bilder på de där små växterna. Okay. Han är en jävla amatör alltså. Kul att man kan göra en sån liten grej och att man kan driva med dem på det sättet.
Jag måste ändå fråga, är det du som har tänt på?
No comment.
Okej. Okay. Det här är vårt tredje möte och det är idag som vi ska bestämma om vi ska fortsätta träffas.
Ja, men det ska vi väl.
Så du vill det?
Ja, varför inte?
Bra. Då fortsätter vi samarbetet.
Det var bara en sak. Jag tänkte på det här, om vi hinner, om jag kan, som jag skulle vilja fråga eller berätta kanske.
Säg.
Jo, det var några veckor sedan som...
Vad hände?
Ja, men polisen kom hem och gjorde en husrannsakan.
Hittade de någonting då?
Jo. Stesolid och ecstasy och tramadol.
Ja, bra att du berättar. Hur många tabletter hittade de?
40 kanske.
Så nu har du åkt fast för narkotikabrott?
Det kan man säga.
Hittar polisen något mer?
Lite självförsvarsprylar eller ja, campingutrustning kan man säga.
Campingutrustning, vad är det?
Lite pepparspray och 2 ihopfällbara batonger. 3 butterflyknivar.
Hur ofta har du kniv på dig när du är ute?
Nästan alltid.
Har du kniv på dig nu?
Ja, det har.
Kan jag få se den kniven?
Ja. Absolut. Här har du den.
Är det något mer du har i din ryggsäck som jag skulle tycka var lite uppseendeväckande?
Jag vet inte. Knogan. Tycker du det är uppseendeväckande?
Alltså, så kniv och knogan, det är vad du har i ryggsäcken när du åker till din psykolog?
Japp.
Du, det stör mig faktiskt.
Mm.
Ja, men du bryter mot knivlagen när du åker hit. Alltså jag tycker inte det är okej.
Okej.
Vet du, en sån här butterflykniv? För många år sedan så träffade jag en 15-årig pojke som... Han högg ihjäl en jämnårig med precis en sån här kniv. Om man har en kniv på sig så innebär ju det en risk. Det är olagligt också.
Jo, men vad tycker du att jag ska göra när jag blir överfallen av skäggbarnen då? Jag måste väl få försvara mig. Jag har ju rätt att försvara mig.
Men är du rädd?
Ja, rädd och rädd. Det är ju ett rejält hot.
Du, de här grejerna som vi sitter här med här nu. Vad får du tag på dem?
På nätet.
Men hur köper man droger och vapen på nätet?
Ja, men du har väl hört talas om Darknet, Olof?
Ja, fast jag vet faktiskt inte riktigt vad det är.
Nej, det är inte så många som gör det. I och för sig. Men det är, ja, vad ska man säga? Det är sjukt mycket större än det vanliga nätet. Och man kan få tag på i princip vad som helst. Droger, vapen, porr. Det heter ju Darknet av en anledning liksom.
Har du köpt något mer på Darknet som du skulle vilja berätta för mig?
Jag har köpt lite fröer och En klocka och...
Vad då för klocka?
En subba. Eller alltså en sån Rolex Submariner.
Vad fick du ge för den?
7 lax som hittat.
Du vet att en Submariner är värd mycket mer.
Ja, jo, men det här är Darknet som sagt, så att...
Tror du att den är stulen?
Det kan nog inte uteslutas att den är stulen, nej.
Och du ser inget problem med det?
Jag ser inget problem, för jag vet ju inte om den är stulen. Man kan ju handla i god tro, du vet.
Har du köpt klockan den senaste veckan efter det att du såg min klocka?
Ja.
Men du har den inte på dig?
Nej, det vågar jag inte. Inte i Stockholm, herregud.
Så pojken som inte har några känslor är helt plötsligt rädd?
Ja, där fick du mig, Olof.
Du, vad är det för frö du har köpt?
Nej, men jag tänkte prova på att odla lite marijuana.
Okej. Okay. Då vill jag faktiskt att du slänger de fröna. För du får inte odla marijuana. Kan du tänka dig att göra det?
Vi kan väl se lite hur jag gör med det. Är det inte kriminellt att äga lite frön, eller?
Ja, men jag vill fortfarande att du slänger dem.
Men det kan väl göra.
Allt det här som Emil berättar är förstås oroväckande. Men att han överhuvudtaget berättar är det viktigaste, även om jag noterar att han uttrycker sig kryptiskt kring bränderna. Men jag får acceptera det och ta en sak i taget. Att bygga upp förtroende tar tid. I mitt arbete utgår jag delvis från anknytningsteori. För att Emil om möjligt ska bli mer trygg och få en tydligare, mer integrerad identitet måste jag agera som ett hjälpjag. Ett hjälpjag är en trygg person som kan vara en omtänksam, icke-dömande förebild. Jag vet inte om jag lyckas med det. Jag lät ju nästan lite hånfull nyss när jag gjorde en sak av att han verkar rädd. Det var ju inte så jag menade. Men jag tror att han fattar det.
Snuten har väl ingen koll på Rolex direkt.
Men det de hittade, det kommer ju med all sannolikhet att leda till att du fälls i tingsrätten. Vad tänker du om det?
Det var väntat. Inget att haka upp sig på. Jag får väl klippa gräs i 3 veckor och sen blir det väl böter. Så, va. Nu kan jag inte bli läkare när allt kommer omkring.
Nej, det är riktigt. Med tanke på narkotikan där. Och du sa att du ville bli läkare.
Mm.
Berätta.
Jag tycker att kemi och biologi är intressant. Det är coolt med ett jobb där man löser ett svårt problem, tycker jag.
Mm.
Och sen är det bra lön.
Och vad skulle du vilja göra för en bra lön?
Så lite som möjligt. Eller egentligen skulle jag vilja tillhöra LSS och jobba svart.
Tillhöra LSS, alltså lagen om stöd och service. Den riktar ju sig till människor med funktionsnedsättning. Hur tänker du då?
Nej, jag tänker väl att jag inte vill vara en del av någonting. Det är schysst att få pengar från staten och jobba svart. Svarta pengar är fina pengar.
I din ryggsäck så ligger ett knogjärn och en butterflykniv när du kommer hit. Vad är skälet till att du har med dem?
Ja, men som jag sa, om någon jävel attackerar mig. Måste försvara mig. Eller måste kunna försvara mig om det blir strul.
Vad skulle kunna hända?
Herregud, det finns ju luffare överallt. Påtända knarkar och alkisar som är helt livsfarliga och skäggbarn och fan hans moster, andra fiender.
Du beskriver alkoholister som helt opålitliga. Vad tänker du om att du har växt upp med en alkoholiserad mamma?
Ja. Men, ja. Du var väl där jag lärde mig om det, antar jag.
Mm.
Att man aldrig kan lita på en alkis. Samma sak med pundare.
Kunde du aldrig lita på Lena?
Jo. Ibland kanske. Hon försökte väl så gott hon kunde liksom.
Mm.
Du vet att alkoholism är en beroendesjukdom, va?
Ja, jo, det vet jag.
Och man kan ju liksom inte... Man kan ju aldrig beskylla en människa för att hon... Eller han har en sjukdom, eller
hur? Nej, det låter som att du försvarar din mamma.
Ja, det gör jag väl.
Saknar du henne?
Ja, det är klart som fan jag saknar henne. Hon är min mamma liksom. Hon har ju fött mig. Hon... Det är inte så att hon alltid har varit en alkis, eller hur?
Nej. Nej, absolut inte. Det är ju helt naturligt att sakna sin mamma. Det är bra att du kan säga det.
Ja, men jag fattar ju. Jag fattar ju att jag inte kan vara med henne som hon lever nu. Med den där jävla... Benny och... Ja.
Mm. Du, hur tänker du om att du själv har tagit droger?
Vad, till skillnad från henne?
Ja.
Ja, men det är ju skillnad.
På vilket sätt är det skillnad?
Ja, men jag beter mig inte som ett svin.
Nej. Hur beter du dig då?
Ja, jag blir helt chill när jag tar droger. Jag bara sitter och fixar och trixar och löser världsgåtor. Och...
Men du, om du skulle behöva försvara dig då, som du just sa, att du vill kunna försvara dig, då är det väl inte så bra att vara flummig?
Det är just det. Det är därför jag inte tar så mycket droger längre. Jag vill ha kontroll, liksom. Var skärpt.
Mm. Men du sa att du behöver kunna försvara dig mot knarkare och skäggbarn och andra fiender.
Mm. Ja, jag vet inte. De strimlar och skjuter folk. De är helt jävla galna.
Vilka är de?
Ja, knarkare, svartskallar, judesvin, skäggbarn.
Kan jag få källa på det?
Källa, kom igen Olof. Det är bara sånt man vet.
Vet? Menar du att du vet hur de här grupperna är? Precis som eleverna i din skola visste hur fosterbarn är. Är det fakta eller fördomar vi pratar om, Emil?
Du blir lite stressad nu, eller? Irriterad?
Nej, men jag vill bara att du ska reflektera över vad du säger. Du säger att du vet. Men vad vet du?
Du verkar faktiskt lite stressad.
Är du stressad?
Nej. Jag är helt lugn. Men jag säger så här, att det finns ju rätt mycket kunskap som du och dina fränder skiter i och lyssnar på, till exempel. Mm. Det finns ju en del perspektiv.
Ja, men som jag ser det, Emil, så har ju du ett perspektiv när du pratar om dina så kallade fiender.
Det finns så jävla många bevis som ni vänsterradikala Södermalmsbor inte tar till er.
Men förstår du min poäng?
Vadå, att du tycker att jag är fördomsfull, eller? Nej, i sådana fall förstår jag inte din poäng. Vad fan är klockan?
Ja, men det är dags att avrunda. Hur tycker du att det här samtalet har gått?
Vad menar du? Vem av oss som vinner den intellektuella kampen, eller?
Men är det så du ser det, att en av oss är vinnare och en är förlorare?
Ja, det kan ju... Ja, jag vet inte. Nej, men jag tycker det är bra. Det är intressant.
Ja, det tycker jag också, Emil. Att det är intressant. Alltså, jag måste ändå fråga igen. Var det du som tände på?
Nej, för att säga den sista gången, Olof. Nej, det var inte jag som tände på. Jag lovar.
Okej.
Okay. Som du vet, som jag har sagt tidigare, så är jag liksom inte intresserad av eld. Och sen så är det så här att om man gör en sån grej,
mm,
och om snuten tar den, så blir man skyldig en helvetes massa pengar. som jag inte har. Mm. Försäkringsbolagen är stenhårda med sånt, så jag skulle aldrig riskera en sån grej.
Okej. Men jag fattar inte, om det inte var du, varför sa du inte från början?
Nej, men vadå? Det är väl kul med lite dramatik.
Alltså, jag föreslår nu att jag nästa vecka kommer hem till dig, alltså i familjehemmet.
Alltså?
Ja.
Okej.
Nej, men alltså, jag vill bara få en djupare bild av hur ni har det.
Ja, det går väl bra. Men ska du prata med Kent och Yvonne då, eller ska jag...
Ja, men kanske. Inga hemligheter så, men jag vill väl höra hur de tycker och tänker.
Mm.
De kanske har frågor till mig också.
Ja, för mig är det okej.
Bra. En sista sak bara. Den här campingutrustningen, jag skulle vilja att du lämnar kvar den här.
Okej, men i så fall så är det på ditt ansvar. Ifall jag går ut härifrån nu, kommer du över längs medborgarplatsen och blir strimlad på vägen hem alltså?
Ja, alltså jag tror att risken att du blir strimlad här i Stockholm är nog mindre än att du hamnar i bråk i Warszawa. När är den där manifestationen förresten?
Ja, om en månad ungefär tror jag.
Du kanske kan prata lite om det när vi ses hemma hos dig.
Ja, okej. Okay. Då blir det ju du, Yvonne och Kent mot mig. 3-1. Det återstår ju då att jag på något sätt får över Ellie och... Ja, det får bli katten då på min sida.
Ja.
Men jag fixar det.
Ja, vad bra. Det ska bli kul också att träffa Solis.
Mm.
Ta hand om dig.
Du med.
Jag borde inte reagera på Emils rasistprat. Han är ju bara dryg. Och jag frågar efter källa. Jag borde lagt band på mig. Men det är något med hans överlägsenhet som gör att jag faller in i argumentation. Herregud, han är ju bara en tonåring. Men han odlar en kriminell identitet, vilket är farligt. Emils asociala beteende är en riskfaktor. Han verkar känslomässigt avtrubbad. Han använder verkligen sin begåvning till, som jag ser det, fel saker. Ett dilemma är att Emil inte ser några nackdelar med att isolera sig. Han trivs på sin kammare, där han mobiliserar och planerar. Han har ju sagt att han gör bomber och nu har han en kniv och pepparspray i väskan. Jag vet inte riktigt vad jag ska tro. Emil låter självsäker, men jag tror han lider av en grundläggande osäkerhet. Ett barn som vuxit upp i trygghet får en tydlig identitet, en självkänsla. Inom anknytningsteorin kallas det för ett integrerat jag. Emils hemsituation var hotfull och lynnig. När ett barn utsätts för sådana påfrestningar kan det leda till att jaget blir fragmenterat. Vem är jag? Vad vill jag? Hur ska jag vara? Vad ska jag göra för att bli omtyckt? Eller vad ska jag göra för att bli hatad och fruktad? Terapi handlar om att låta klienten lyfta på locket och uttrycka sig fritt. Då kan klienten själv se på sin egen situation och ur den insikten utveckla verktyg för att gå vidare. Just nu känner jag att Emil vädrar sina åsikter och tar allt syre. Är det han säger egentligen viktigt? Jag hamnar i den där intellektuella kampen där han vill ha mig. Det är nog bra att vi nästa gång ses i hans familjehem. Tack för att du lyssnar.
Pojkmottagningen är en produktion av Novel Studios. Emils röst, Alexander Jubell. Psykolog, Olof Risberg.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.